En podcast från Sportbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Hörde ni, välkomna ska ni vara då den här måndagen till Sillypodden igen. Mitt namn är Patrik Syk, med mig har jag Fredrik Jönsson och Patrik Sjögren. Hur mår ni?
Jag mår fint, absolut. Jag precis klivit på mitt pass den här veckan. Sjögren är ledig så att jag tror att han mår kanske lite bättre än mig. Men...
Nu får det låta som om jag alltid... Ja, nej. Nej, jag bara vi... jobbar 5 dagar i rad.
Ja, ja. Ja, men så är det.
Kör vi in. Mm. Fan, du ska göra sillisvepet idag. Det ser jag fram emot.
Ja, det gör jag också. Herregud vad gött det ska bli.
Det blir fantastiskt. Ja. Jönssons premiär i sillisvepet.
Ja, sillisvepet. Jag hoppas att ni som lyssnar har uppmärksammat detta som dyker upp i bloggen. Är det varje dag?
Varje dag, väldigt sent. Så antingen så tittar man mobilen sist man gör när man somnar, eller så kollar man i mobilen det första man gör när man vaknar. Och så får man allt det viktigaste, det man inte får missa från dagen. Så att, har man inte hunnit med bloggen hela dagen så kan man kolla svepet. Så får man ja, det viktigaste på 3-4 minuter.
3 veckor är du kvar nu va? Till fönstret smäller igen.
3 veckor är det kvar.
Saftblandaren kommer ju gå hur hett som helst om 3 veckor.
Ja, det kommer det göra. För det har varit ett ganska aktivt fönster får man säga så här långt. När det bara har gått ja, vadå, 1,5 vecka sedan det öppnade.
Ja, ja så... vi har fått första över 300 miljoner redan. Eller vi kan väl räkna med det med Boni. Det Guardian skrev igår att 333 miljoner kan den stiga till. Och det ska vara klart inom de närmaste dagarna. Så att han får väl, någon får åka ner till afrikanska mästerskapen och med ett par papper till honom bara. Sen är nog det där i hand. Mm. Då kan det börja snurra.
En övergång som vi förstås har behandlat vid några tillfällen redan. Vi kommer antagligen komma in på det. En eventuell ersättare ska väl in. Kan tänkas.
Men... Kommer Jönsson bli lite upprörd tror jag när vi går in på det. Men det tar vi sen.
Mm-hmm. Kommer Jönsson bli upprörd?
Ja, det kommer han göra.
Ja, okej. Okay. Ja, ja, ja. Det ser vi fram emot.
Ja, men.
PSG tänkte jag vi skulle börja med. För där har det varit lite kaos.
Harmoni.
Vi använder alltid kaos.
Ja, men det är ja, men det är
chocken, kaos, galen.
Det är ett roligt ord.
Här är förberättigat och här är
ja, absolut. Ja. Det är sant.
Mitt i det här står förstås Zlatan.
Ja.
Och eftersom Zlatan är Zlatan så kommer ju den sidan Zlatan väljer att ställa sig på var den som går segrande ur den här lilla maktkampen kan vi väl kalla det inom Paris Saint-Germain. Miljardprojektet. Kan vi få en sammanfattning, Patrik eller Fredrik, vem som nu känner sig manad? Patrik?
Ja, jag kan riva av den då. Det börjar väl efter jul kan man säga, när de skulle ha sitt träningsläger i Marocko och Cavani och Lavezzi inte dyker upp. Och då blir det ny press på Blanc som redan är grymt ifrågasatt efter en svag höst. Sen förlorar de, tappar 2-0 till 2-4 mot Bastia efter att David Luiz och Thiago Silva, världens dyraste mittbackspar, ser ut som ja, världens billigaste mittbackspar. Och så har det fortsatt på den vägen. Och Zlatan får frågan i sin app hur stämningen är i laget. Och han säger, vad var han sa? Den känns okej okay för tillfället.
Okay. För tillfället.
Ja, så det säger ju allt om att stämningen inte är bra i det där laget. Och det har jag redan tidigare rapporterat som att det varit lite bråk i omklädningsrum och annat. Och Lavezzi är trött på fotboll och Cavani vill iväg. Och Zlatan är inte lika bra längre, har varit skadeförföljd och har en sån lön så att det liksom förhindrar PSG och göra andra
saker. Sen har väl Zlatan sin lilla grupp i laget som han brukar ha.
Så ja, är det.
Han samlar på sig några spelare i truppen som står honom. Det är lite adeln runt kungen på något sätt.
Så är det verkligen. Problemet är ju när de inte blir lika viktiga längre. När Thiago Motta vill ju iväg nu. Han har väl ändå varit en som stått nära Zlatan. Och när Zlatan och Maxwell då inte har så bärande roller i laget snart kan man väl ana. Då kommer ju andra vilja ta den makten. Och det kanske det Cavani och Lavezzi in och tafsar på nu.
Mm. Det är inte konstigt att det blir så heller med tanke på hur de har satt ihop laget och under hur kort få år egentligen och att ingen har den här jättekopplingen till Paris Saint-Germain från första början. Och tittar man på andra sådana byggen som också har blivit på det typen av sätt så är det egentligen ingenting konstigt.
Nej, så är det ju. Sen är frågan hur de ska reda ut det, för att de har ju sitt FFP, de är ju grymt ansträngda där, så de måste ju sälja för att köpa.
Ja, absolut.
Och då får de väl välja ett sommar om de ska skicka Zlatan och spara en viss lön eller om de ska dra iväg Cavani och Lavezzi och spara betydligt mer pengar men ha lite mer jobb att göra inför framtiden.
David Luiz var väl inte årets köp?
Nej, men det visste vi.
Årets understatement. Mm.
Till exempel.
David Luiz var däremot 2014 års bästa försäljning, så kan vi väl konstatera.
Men det är många av de här klubbarna som ändå inte gör årets köp. Man tycker ju någonstans att med de pengarna som har funnits i Manchester City ska man inte behöva trycka ut 333 miljoner kronor eller vad det var för Boni nu. För att de borde ha ett ganska hyfsat lag ändå. Och kunna vinna ligan, tycker man.
Så är det. Men jag ska också David Luiz, för att Patrik Bjerrede Andersson gav en intervju med Expressen där han berättade om han hjälpte Manchester United som scout under en kort period. Och han skulle hjälpa dem att hitta en ny mittback. Och så sa han till honom då att vi vill ha färdiga spelare. Så visade de ett exempel på färdiga spelare. Och sen visade de ett till exempel. Och det var David Luiz när han var i Benfica. Och så sa de, det här är en flaxig spelare. Det är sån här vi inte vill ha.
Nej.
Världens dyraste mittback några år senare. Ja, men det var väl United som fick rätt där till slut.
Det kan man väl faktiskt hävda.
Ja, det kan
han
verkligen inte, hävda.
Inte rosat marknaden direkt. Stundtals briljant.
Skönt hår också. Liknar ju, vad heter han?
Sideshow Bob, ja.
I
men jag vidhåller, utan det håret hade han aldrig någonsin blivit världens styrast mittback. Jag är helt övertygad.
Han har nog kostat en 20-25 miljoner då, va?
Ja, utan håret. Betydligt mindre, han har fortfarande dyr, men han har kostat betydligt mindre utan håret, helt övertygad om.
Ja.
Vad kommer hända då? Blir Blanc kvar? Hur är hans position?
Ja, nu ryktas det väl om att Mancini skulle ha någon utköpsklausul i sitt kontrakt med Inter för att kunna gå till PSG, vilket låter helt galet. Det tror jag väl inte ens en kund på, att man skriver så specifika klubbar på sina klausuler. Men Blanc är ju pressad och han var ju ett reservalternativ redan från början. Jag tror att de sedan dess har letat efter någon ny, men frågan är, just nu känns det inte som någon vill ta över. Däremot om de skulle lova att någon faktiskt får göra om det där laget och kanske göra sig av med en Zlatan. För att om du ska ha Zlatan så måste du ha någon tränare som han godkänner. Men om de är tränare för då får löftet att du gör precis vad du vill. Du kan skicka Zlatan om du vill, du kan göra det om eller Levetsu Cavani, du får använda de pengarna att köpa nya. Då tror jag att det skulle kunna locka en stor tränare. Får han inte
vad
göra
finns det,
det
då för alternativ? Det finns en pressad Jürgen Klopp till exempel.
Alltså grejen är ju så att om det blir som Sjögren snackar om, att man får lite fria tyglar om man går från att vara i Newcastle till Crystal Palace ungefär, där man kanske inte går med på en värvning och sen så flyttar man någon annanstans,
så får
man helt enkelt värva. Så lite, då tror jag inte att det är sådär jättesvårt att få över en bra tränare, i och med att det lockar. Du får göra precis som du vill, du har väldigt mycket pengar även om de är ansträngda. För PSV får du ändå göra om och skapa ditt eget gäng liksom. Sen Jürgen Klopp, ja, alltså han hade väl varit jättekul att se där, samtidigt som jag vet inte hur sugen han är på att sticka från sin Dortmund. Det känns som att han kommer vara där hela sin karriär ungefär.
Ja, om det inte går åt helvete, då tror jag att han kommer gå
för, men bara går åt helvete, ja, hur kan du ligga sist och ändå
jo
bara...
men jag menar, han kommer ändå ha säsongen på sig, men ligger han här någonstans i slutet av säsongen, då tror jag att pressen kommer vara så stor. Jag tror inte han kommer vilja bli sparkad, så då tror jag han kommer
ja jo.
Men sen tror jag att PSG känns inte som hans typ av projekt.
Nej,
det känns som han vill till någon romantisk klubb i Premier League. Däremot finns det ju en pengakåtkill i Ryssland som har rätt att bryta sitt kontrakt med det ryska förbundet för att de inte betalar hans lön, som heter Fabio Capello. Mm. Som italienare, vilket PSG har gillat, han kanske skulle kunna vara sugen på en sån grej.
Ja, det är inte omöjligt. Han skulle inte bry sig om Zlatan var där eller om han behövde...
Han skulle komma överens med Zlatan. Med Capello, han är en bit över 70, va?
Ja, men vad fan, auktoritet, de gillar ju äldre tränare inom fotbollsvärlden.
Ja,
där ser jag inga
det är
problem.
Inga problem med.
Jag tror att om Zlatan är kvar så tror jag
Capello kan köra att han är 85-90. Det är inga konstigheter
att röka på bänken. Mm. Men han skulle ju komma överens med Zlatan också. Han har ju satt Zlatan på plats förut.
Om vi tittar i det här fönstret då, vad finns det i PSG som skulle kunna röra på sig? Vi har pratat om Cavani, vi har pratat om Lavezzi.
De är väl ganska aktuella.
Fast de kommer ju vara kvar.
Ja, det här fönstret.
Ja.
Men det är väl de som är... Vilka skulle du mer kunna vara?
Du pratade om Adrien Rabiot.
Men det är väl en utlåning på honom?
Ja, Rabiot vill ju till Tottenham på lån. Ja. Han förlängde ju nu. Och då lär han väl fått något löfte om att antingen får jag med spel till det eller så får jag gå på lån.
Thiago Motta.
Han går på lån. Thiago Motta vill ju iväg, men de har ju uppenbarligen sagt nej till honom. Mm. Men de kan ju inte ersätta nu. Dels har ju David Luiz gjort så att de inte har något utrymme alls ekonomiskt på riktigt. Och få in någon riktigt bra spelare. Och ska de skicka någon... Och de här riktigt stora stjärnorna och få ekonomiskt spelrum, då måste de hitta en, alltså om de skickar Cavani måste de hitta en ny anfallare som är lika bra, som inte spelar Champions League den här säsongen. Och det finns också som heter Salih, och det finns ju inga sådana på marknaden. Så att de kommer ju inte sälja det i januari, utan det där kommer hända till sommar.
Mm.
Då blir det revolution i Paris.
Precis. Från en röra till en annan då. Från revolutionen i Paris till... Ja, vad det nu är som händer i Barcelona, det är väl ingen revolution, utan det är väl egentligen bara att Messi får som man vill.
Ja, eller det blir en revolution till sommaren när de har sitt nya presidentval. Då kommer det bli revolution i den klubben. För då kommer ju den som kommer in vilja sätta sin prägel på laget då. Kan man inte köpa spelare, hur sätter man då sin prägel på laget? Jo, man
behåller Messi.
Och man väljer en tränare. Så ja. Luis Enriques dagar är nog, det kan vi nog räkna med att de är räknade senaste sommaren. Det vore en duktig skallans. Laporta påstås ju lova Guardiola, vilket ju känns jävligt konstigt.
Och hur många kan lova Guardiola? Som...
Alltså, exakt. Det är lite kanske... Det kan kännas lite klumpigt att uttrycka sig så, men jag har inga liksom inga lag i Spanien som jag gillar sådär speciellt mycket, alltså som att jag håller på något lag. Och jag kan väl tycka att det är lite intressant att det ändå händer med Barcelona nu, med tanke på att de hade, vad de hade på bröstet för
ja, Unicef.
Ja, det där, och allting var så fint, det var den perfekta klubben och aldrig några problem och bla bla bla. Och sen så har det kommit några år när det har varit en hel del negativa grejer. Och det är rätt kul att se att det ändå kan hända.
Skadeglädje.
Ja, men lite så alltså. Det är liksom inte bara vissa klubbar, utan det finns fler. Och även den klubben som många såg som den finaste, inte bara för att de spelade jävligt fin fotboll och kul fotboll att titta på, utan att i klubben också var det fint och så vidare liksom.
Men det är väldigt lätt att vara den fina klubben när det går bra liksom.
Ja, precis.
Så är det ju, det är ju då det är lätt. Det var ju samma med Manchester United, de hade sin tränare som hade haft så länge, de slussade in sina egna produkter. Ja. Så länge det fungerar, inga problem att följa den vägen. Men sen när det börjar gå dåligt, då ser vi på United också. Nu ser det ju helt annorlunda
ut. Ja, precis. Och det är ändå kul. Alltså...
Det kunde saker förändra.
Ja, men det är det. Jo, absolut.
Sen önskar man ju ingen någon olycka. Ja. Jo, det gör man i och för sig.
Ja, alltså, det, är... Ja, det är få människor, men det är ändå kul att det går om lite liksom.
Ja, jo, rör om, absolut. Jag håller med om det.
Nej, men så är det. Och Barcelona, där har det ju enligt rapporterna varit en konflikt mellan Enrique och Messi. Och har man den statusen som Messi har, så är det ju väldigt, väldigt svårt att sköta ett lag om man inte är överens med honom helt enkelt. Det har vi sett prov på förut. Det är svårt att vara Zlatan till och med ett lag om man inte är kompis med Messi.
Fast Zlatan var kompis med Messi, det ska man ändå vara tydlig med. För nu har Messi dementerat att han skulle skicka iväg Zlatan, att de var ovänner, och det är väl ingen som någonsin har påstått det. Däremot så ville Messi spela centralt ju. Och där spelade Zlatan, och då körde Guardiola the silent treatment för att få bort Zlatan. Så att det var ju Guardiola och Zlatan som var ovänner. Zlatan och Messi har väl aldrig varit ovänner, det har väl ingen påstått. Så att det är lätt att dementera det för Messi.
Det är jättelätt.
Men sen tycker jag det är roligt också när Barca nu är ute och dementerar, och det finns vissa blåögda supportrar kanske som tycker att, men varför påstår ni att det är bråk? De säger att det inte är det. Men liksom, om det inte är bråk, hur reagerar en klubb då? Jo, då garvar de med skriverierna. Då finns det ju ingen... Nej, det är så här, vi bemödar oss inte med att det där, det är ju bara skitsnack. Är det bråk, vad gör man då? Jo, då blir man desperat och gör allt för att få tyst på skriverierna. Nu har Luis Enrique haft två presskonferenser. Barcelonas president hade en presskonferens i Barcelona, han hade en i New York tror jag, och sen hade han en lång intervju med Barcelonas hemsida. Och nu har Leo Messi för första gången på vadå? 5 år jättelång intervju med Barcelonas hemsida. Det har hänt.
Han pratade typ aldrig med sig. När vi var ju, jag kommer ihåg när han var här och vi gjorde något reportage för Lefton. Vi var inte ens som vi fick ett hej från honom, kom du ihåg det?
Ja, men Argentina var i Sverige.
Ja, precis.
Ja. Han gick ju bakom. Det finns så här sponsorväggar på Friends där man har mixade zonen. Och aldrig, alla spelare måste gå framför väggen. Det är liksom FIFA-regler. Du ska liksom gå förbi pressen. Du behöver inte prata med dem, men du ska passera. Messi är den enda någonsin som inte gjort det. Han gick liksom bakom. Det var så trångt bakom, så man såg en figur som liksom tryckte ut den här skärmen. Alla stannade av, var rädda för att han skulle ramla liksom. Varför att han skulle gå runt.
Och han har pratat nu. Och det tyder ju ändå på att det är någonting.
Det är någonting.
Det är klart att, vissa personer inte vill se att det är kaos i Barcelona. Så är det ju liksom. De kan tro på allt det positiva, men de kan inte tro på det negativa.
Nej, och när presidenten då utlyser nyval för att lugna situationen i klubben också, det är kaos i Barcelona.
Absolut.
Sen gillar jag Barcelona, man ska försvara dem. Jag gillar ju att de försökte vara den perfekta klubben. Jag älskar att de länge vägrar den här sponsorgrejen på bröstet och kör
Ja, absolut. Och...
Det hedrar de.
Men jag håller med om att det är roligt när det händer grejer.
Ja, absolut. Jag har ingenting negativt mot att de körde liksom det, att de gjorde det de gjorde under den perioden, men det är ändå intressant
att se. Stödde
ju
att de gav Unicef-stöd.
Men alltså, jag tänkte om det lät konstigt från början när jag drog det, men det är ändå intressant att se att det kan hända liksom, att det kan hända i en sån klubb och att, eller som du var inne på, United.
Ja, det är otroligt. Alltså, ingen klubb är immun mot typen av problem. Det är intressant i sig, absolut. Sen tycker jag att det finns en annan väldigt spännande aspekt med Barcelona just nu, och det är att matchen igår när de har den här trion som inte liknar någonting annat vi kanske har sett i en klubb. Att ha en anfallstrio som Suarez, Neymar, Messi på plan samtidigt, det är ju, saknar ju egentligen motstycke.
Ja, det är ju Real som är liten. Alltså om James Rodriguez hade levt upp till sin VM-stämpel. Ja, men
det skulle vara då Ronaldo, Bale, Benzema.
Ja, och James på sin höjd där.
Ja, men det har ändå inte det där riktigt samma.
Nej, jag håller med.
Riktigt samma känsla som just de tre Barcelona. Och det är väldigt intressant tycker jag. Och kolla om man tittar bara rent idrottsmässigt.
Ja, det är så konstiga karaktärer. Då,
ja, de det är lilla, verkligen.
Liksom One Direction-killen Neymar. Och sen har du det här UFO-t Messi som liksom är så tyst. Så folk tror att han är stum. Och sen är det Suarez som bara går och biter folk liksom. Ja.
Som egentligen är helt jävla vild
alltså. Han är ju fullständigt
tokig människa, ja, men han är ju en fantastisk fotbollsspelare, ja. Men han är ju ändå vild. Och så ska han spela med Messi. Så känns som liksom, han gömmer sig, ja. Han går omvägar för att inte möta pressen. Och Suarez han bara biter folk när hela världen tittar på. Och det skiter han i. Alltså det är så här, man älskar ju det alltså.
Ja, men man gillar ju den trion.
Och så kan de vara så sjukt bra också liksom.
Och det är så sällan man pratar trios i fotbollen också. Kan ni komma på en trio verkligen som har varit en trio i Grenoli-kedjan?
Ja,
det var ju ett tag
sedan. Den är bra.
Men jag satt och funderade på den. Den trio man växte, i alla fall jag växte upp med, jag som är några år äldre än vad ni är, är ju Van Basten, Frank Rijkaard och Ruud Gullit i Milan.
Ja, du är några år eller vad vi är, det är korrekt.
Ja, men jag kommer ihåg den.
Ja, du och jag är väl ungefär.
Ja,
det är Sjögren som är junior.
Ja, lite,
här.
Ja.
Det var ju liksom, kan man prata om en trio.
Men de var ju inte så offensivt.
Nej, det var inte en anfallstrio på det sättet. Men det var ändå liksom som en, det var tre holländare liksom i ett.
Men jag gillar trio-uppsättning. Jag har alltid själv kört, när man kört Championship Manager först, så körde man ju alltid 3-4-3. Så man hade tre riktigt bästa längst fram och så sket man i försvaret.
Så att man liksom, alla djup.
Ja, men lite så. Men alltså jag, nu när man, Hade vi fått tid att tänka så kanske vi kunde komma på en trio.
Men en liten trio var ju ändå Messi, Iniesta och Xavi. Man pratade om att Messi inte kunde komma till utan att de skulle vara med i sinkammaren.
Den är absolut valide tycker jag.
Ja.
Men det är lite, för ofta ju, pratar man ju om superduos liksom. Man hade sin
firma brukar man kalla.
Ja, precis. York och Cole till exempel i Manchester
Barton
United.
Barton Carroll.
SAS. Har vi haft olika uppsättningar utav ju.
Ja.
Och så vidare. Men just trios. Det är sällan som, för även om de bara får en säsong tillsammans, det vet ju inte vad som helst kan hända liksom. Messi till Chelsea.
Eller,
och det har ju pratats om att Suarez skulle vara missnöjd och att du tror inte jag att någon av dem lämnar eftersom Barca inte får värva. Då är det helt otänkbart att man säljer någon av de här superstjärnorna.
Men det är kul också med Messi och Chelsea, det tycker jag man ska vara tydlig med. Alltså det är klart att han inte kommer gå till Chelsea och så vidare, men han börjar inte följa dem i sociala medier av en slump. Han är inte så dum så han inte inser att det kommer hända grejer. Och det är ingen slump att han gör det samma dag som han missar en träning och att det vart i bråk med.
Bara för att han är stum så är han inte dum. Liksom.
bra rubbar det.
Ja,
det är klart att han gjorde det av en anledning. Det är klart han ville sätta press på klubben och visa sin position där. Det är ju helt uppenbart.
Ja.
Det är inte så att han är så sugen på att se liksom, Diego Costa träna i sina vantar från London på en Instagram-bild liksom. Det är inte därför han är där inne.
Nej, det är därför jag är där.
Det är därför du är där,
ja,
det vet
så, ja. Absolut, ska vi lämna Barsas lilla sandlåda och röra oss till Real Madrid och en mittback som heter Varane.
Ja. Som vi pratade om sist också.
Ja, exakt, så vi lanserar som oflyttbar.
Ja. Och nu kommer frågan, ska han till Chelsea?
Ja.
Nej. Nej, jag tror inte alltså, jag förstår inte varför Real Madrid skulle få för sig.
De fortsätter ju att dyka upp de här ryktena.
Jo, absolut, men han hade kanske kunnat tänka sig spela där. Det är ju inte helt omöjligt med tanke på Mourinho och de. Men alltså, varför skulle Real?
Nej, det man kan spekulera är ju att han kanske lanserat, alltså det påstås ju att han, de första ryktena var att hans agenter hade hört av sig till Chelsea, Manchester United och bad dem lägga bud på varann liksom, för att det fanns en möjlighet. Och då kan man ju gissa, alltså, om det stämmer så kan det ju bero på att han vill ha lite mer speltid, att han kanske vill sätta
lite högre press på nytt kontrakt.
Ja, exakt, någon av de två grejerna. Men det känns som det börjar bli dags nu att flytta honom förbi Pepe i ordningen faktiskt. Om jag var Real skulle jag fundera på att sälja Pepe istället. För jag tror att ett Manchester United skulle kunna betala bra jävla stålar för honom.
Ja, eller sälja till Barcelona, det hade jag gillat. Det var ett skämt.
Och köpte han också.
Ja, den hade varit svår.
Tänk vilken jävla affär det skulle vara. Alltså.
Pepe till Barcelona.
Ja, jag vet inte om det skulle ta vägen om det skulle hända. Det skulle vara den sjukaste hela silly.
Ja. Men om vi steker varandra igen.
Ja, det tycker jag, men vi lanserade Peppe till sommaren.
Ja, absolut. Ja. Peppe United, som ju det pratades mycket om i somras, fast då var det City va, som var hög på Peppe.
Men United med mittbacks desperation och en bra jävla kappsäck, alltså, om inte Real och där och försöker få, men om vi få där, 400 miljoner för Peppe.
Om vi är där och hugger då, så kan vi väl kasta in Laporte till United, som det har pratats om i veckan också. Athletic Bilbaos mittback.
Ja, det där tycker jag är intressant också, för jag såg lite spanska journalister som med stor förvåning följde de här rapporterna i England, för de har inte hört någonting i Spanien. Och det brukar betyda att det är engelska tidningar som har lite roligt. Mm. För flytta på en Bilbao-talang är aldrig billigt. Då måste man skicka några agenter som inte är agenter till något kontor i Spanien för att försöka köpa loss honom för någon klausul som inte finns, ungefär som en Ander Herrera-affär.
Precis.
Så att, det känns som det blir krångligt.
Det känns som en supporter eller två som sitter i den här tidningen och skriver den typen av grejer för att de vill att de ska flytta dit. Det var ju många Arsenal-supporter som höll på sådana Fabregas skulle gå till Barcelona. Att de höll på i så många år att skriva om det nere i Spanien för att de just skulle väcka Fabregas liksom tanke av att flytta tillbaka. Mm. Så det känns mer som att det är en supporter som sitter och skriver den typen av saker när man i Spanien inte har hört någonting. Sen är det ju en fantastiskt spännande spelare som räknas som baske för att han gjorde den här flytten när han var typ 13 år gammal i Frankrike, va? Till en region. Och det var lite snack om han verkligen var baske från början. Och sen så
det
sa han
att finns i basken, hans, går ju in i Frankrike,
ja,
också.
Men det var ändå så att de inte riktigt visste. Sen sa han att det var hans föräldrar hade lite blod av det. Och sen har han ju varit så jävla bra. För den unga, han gjorde väl debut som 18-åring. 2012 var det väl, någonstans.
Han är 20 nu, 19 nu. Mm.
Ja, eller är han 20? Han är 20 nu, va?
Ja, det är något sånt.
Han hade nog korsbandsskada när han kom, och sen så hade han lite tufft, och sen så liksom bla 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 gick det bra, och sen gjorde han debuten och så. Och nu är det ju liksom ingen som ifrågasätter om han skulle vara baske eller inte.
Men det finns ju också, som vi nämnde förut, Adrien Rabiot, va? Han är väl fransk basker?
Det kan han mycket väl vara, och blir han tillräckligt bra så kommer han också vara basker. Det blir bara ögon, inga problem. Men han är väl för bra redan för att bli basker, kanske.
Men då är det lånat, kanske, då?
Ja, men jag skulle jättegärna se han i Tottenham om man skulle få spel till, för att han är ju fruktansvärt spännande. Alltså det är, om han får lite fysik i sig så är det en stor jävla spelare där. Och ett lite bättre huvud kanske.
Ja, lite tunn känns han ju fortfarande.
Lite tunn, och så måste han ju odla lite mer David Luiz hår också.
Man vill ju att många spelare ska ha den här bestämmelsen av att vilja vara bäst psyket, alltså som typ Zlatan Ibrahimovic har. Då vet man ju att det kommer gå bra. Mm. För att han har ju haft ett grymt, eller han har ju ett grymt psyke.
Mm. Någon som vi inte vet riktigt hur psyket är på, men som vi i alla fall kan konstatera hade det lite lättare för ett par säsonger sedan i Higuain. När han ryktades till i stort sett alla stora klubbar i världen. Real Madrid gick som tåget, han gjorde massor med mål. Nu har det blivit ett par säsonger i Neapel och Napoli. Och det har gått helt okej. Okay. Det är liksom, det är ju absolut inget fiasko, men nu ryktas han vara på väg att röra sig igen då efter.
Det är följer han på Twitter nu då?
Det är en och en halv säsong sedan han nobbade Arsenal för Napoli.
Och du hade velat se han i Liverpool?
Ja, alltså, det tror jag inte är sannolikt, men det pratas om andra klubbar också. Juventus till exempel.
Ja, han är ju fortfarande svårköpt, för han fick ju en bra summa där, en bra lön, så att det känns, och det har ryktats om han ända sedan han kom till Napoli egentligen, att han ska dra igen. Ja. Mm. Det känns som en dålig fantasi att man har kvar i närminnet bara, men han är en bra anfallare, han kan vi kasta ut. Så jag vet inte, men det är klart det kanske finns en möjlighet om Napoli, om man lockar dem med lite pengar, men jag vet fan vem som skulle lägga dem nu.
Nej, jag... men det känns lite som du var inne på, att det har ryktats sedan han flyttade, så det känns som att det var en liten panik, alltså han var ju typ tvungen att dö, och han kanske egentligen inte ville gå dit, och så känns det som att de här ryktena fortsätter hela tiden. Men alltså, jag vet inte vad hans prislapp skulle ligga på heller. Det måste ändå vara ganska mycket.
Jag tänker på de köpte den för, sen sjunker den per år sådär om de ska räkna in det, men det är klart han skulle bli dyr.
Ja.
Och han är ju så pass bra så att han kan vara värd de pengarna också.
Ja, absolut. Men vilken klubb vill punga upp dem?
Ja, då får Arsenal bra panik alltså.
PSG säljer Cavani, plockar han. Jag har ingen aning.
Ja, men, Juventus har det pratats om. Det har pratats om Liverpool också. Det känns inte speciellt troligt när man uppenbarligen inte har de pengarna. Men Juventus skulle ju faktiskt kunna ha de pengarna.
Men de ska ha Balotelli.
Ja, vi kommer till det.
Vi spontana garvet där.
Vi får väl se. En annan spelare som du har ryktats om till Juventus är ju Sneijder. Ja. Wesley.
Wesley som skulle vara på väg tillbaka. De försökte ju köpa honom, det kan vi väl ändå konstatera.
Ja, för de har ju kommenterat det här till och med och sagt att det vore en väldigt bra spelare, men Galatasaray har sagt nej. Ja.
Prislappen är väl skyhög för att vara han.
Ja, för det var så gammal. De kommenterar ju, de ville ju ha sin fasta summa där. Den låg väl, vad låg den på? 130?
Ja, de har en bit över 100 miljoner i alla fall. Jag kommer inte ihåg, det var väl du som skrev det här. Jag läste ditt inlägg i en sillit om det.
Ja, vi skrev det.
Men alltså, det var någonting sånt, ja. Det stämmer. Det var i alla fall en bit över 100. Ja, så... Man ser ju inte om så mycket Galatasaray. Jag kollar inte på så mycket turkisk fotboll, liksom. Men det är klart att det är ju... Det är en bra fotbollsspelare. Jag tror han skulle få ett lyft också av att om han skulle flytta till en klubb som Juventus eller en större.
Men alltså tar han plats?
188 miljoner.
188, det är herregud.
Ja, det beror på 30 år kan alltså, man säga.
Tar han plats på det mittfältet? Vem petar han då?
Nej, plats han definitivt inte. Nej. Men det Allegri sa ju efteråt var ju att om vi ska värva en spelare det måste vara väldigt, väldigt bra spelare om han överhuvudtaget ska hjälpa oss. Och då blir det väldigt svårt att hitta den i januari. Men han är ju som spelare som skulle kunna liksom vara med i en rotation där. Han kan ju gå in direkt i januari, han har den rutinen, han är ändå stabil och har liksom koll på hela ligan och allting.
Ja, han har ju spelat där innan liksom.
Exakt, men skulle de gå till liksom en Champions League-final så är det inte Wesley Sneijder som startar på mitten.
Nej, det är det inte.
Nej, för de har ju andra hyfsade mittfältare i Juventus.
Ja, det man kan ha lite i Vidal, hur han mår egentligen. För han har ju ändå gått ner sig hyfsat mot så otroligt bra var förut. Så att det kan man ju fundera på.
Trots sig knän.
Ja, man kan fundera på om det fortfarande finns intresse för honom. Kan det vara lite säljläge där? Men det vore ju inte Wesley Sneijder som ska ersätta honom på sikt heller. Så.
Nej, Sneijder är ju inte 22 liksom.
Nej, ja, exakt.
Och Pirlo. Vet man, jag håller med Allegri och Pirlo. Han kan ju få sig att skicka honom idioten som han gjorde när han var i Milan. Det var ju helt otroligt.
Ja. Och Pirlo är ju inte någon junior längre heller.
Nej, fantastisk fotbollsspelare.
Ja, så är det.
Älskar t-shirten. Men, no Pirlo, no party.
Pirlo, no party.
Det är bra. Men det var Pirlo som hade färre löpmeter än målvakten en match, va? Så var någon som
mycket väl var. Han
tog
upp flera sista
i
då.
En diskussion här. Det var en match här som han hade färre löpmeter än sin egen målvakt. Pirlo hade ändå varit framträdande i den matchen.
Förmodligen bäst på planen.
Ja, det där kan vara
snyggast hår också.
Och har i en video konstaterat no Bentner, no party. Han sagt bara det är värt.
Det rör oss ju, eller det får oss ju ganska snabbt att röra oss till då det här ryktet kring Balotelli och Juventus. Att Juventus skulle då vara beredda att låna Balotelli resten av säsongen med en köpklausul till sommaren. Det här kommer från The Times.
Ja, och man kan garva, jag håller med, för att det känns väldigt konstigt, men...
Det känns inte som man har stärkt sina aktier riktigt den här senaste 6 månaderna.
Nej, exakt.
Men Italien igen, alltså.
Jo, men samtidigt är det ju så Italien jobbar många gånger. De tar ju hem äldre spelare till lite lägre summor. De tog ju en Carlos Tevez som liksom hade vägrat värma upp och liksom... De är ju ofta beredda att ge folk chansen en, två, tre gånger mer än vad många andra är. Och han har en väldigt hög stjärnstatus i Italien. Det hade varit en väldigt omdiskuterad affär. Han hade förmodligen sålt en del tröjor.
Och det var väl Allegri som tog honom till Milan? När han gick dit?
Ja, det skulle mycket väl vara. Det visste inte exakt. Men...
Oh.
Ja, det var ju Raiola som tog honom till Milan.
Ja, just det, exakt.
Alltså, för det, Raiola har ju då varit i möten i Turin.
Han har varit på Juventus kontor, det kan vi konstatera.
Det vet vi.
Ja.
Sen om det är precis Balotelli de har pratat om, han har ju en viss Pogba.
Han har Pogba som handlar saker där. Han har väl en Mkhitaryan tror jag har tagit Milan nu också.
Mkhitaryan är också Minos
som ska flytta
kille.
På sig.
Mm. Vi kan väl överens om att Liverpool kommer inte gråta. Och Juventus kommer kanske inte heller gråta, för de kan väl tycka att det var värt att chansa på honom på lån. Men alltså jag vet inte, när de plockade TVS hade ju ändå gjort en hel del i England och gjort mycket mål. Så
ja, herregud,
alltså, är ju liksom, jag vet inte vad jag ska säga om honom. Alltså det känns som att Juventus, det är klart att han kanske kan få det där lyftet som man ändå tror att han har, för att han har stjärnstatusen i Italien, kan få speltid på grund av det. Och han har ju någonting i sig, det har vi ju sett. Men det känns som att han borde gå till en annan klubb. Där, alltså jag kan inte komma på vilken klubb det skulle vara, men någon som verkligen, verkligen tror mer på honom och skulle ha sånt ett extremt tålamod med honom. Och kan få honom att fatta vad han ska göra. Och kan liksom, alltså, behandla honom på ett sätt som han... han behöver för att bli en vettig fotbollsspelare igen. Jag vet inte vilken tränare det skulle vara.
Nej, men jag tror inte heller han skulle göra succé i Juventus. Men jag är inte jätteförvånad att han kopplas ihop med Juventus.
Nej,
det känns
nej.
Som det finns parametrar där som ändå gör det hyfsat logiskt att de kanske skulle se. Om det är väldigt, väldigt billigt tror jag att de skulle kunna tänka sig att slå till. Av ekonomiska skäl om inte annat. Mm.
Men det ja, känns jag, som jag dyrt där det inte blir.
Nej, dyrt lär det inte bli och han har ändå en väldigt hög status.
Men de skulle ju mycket väl kunna få, för de letar ju anfallare. De behöver ju fylla på där framme. Det är ju TV som levererar just nu. Mm. Och ja, men en Balotelli, Liverpool betalar säkert halva lönen under lånet. Man får honom, han har redan sänkt sin lön när han lämnade Milan för att gå till Liverpool. Så att det är en ganska billig peng för att få en Balotelli som då Allegri jobbat med förut. Som har en hög stjärnstatus i Italien. Det är inte helt orimligt ändå.
Men kan Allegri ta hand om honom?
Nej, herregud.
Han kan ju inte det. Vem kan göra det egentligen?
Ja, det är en bra fråga.
Alltså Mourinho misslyckades ju i stort sett.
Ja, Mourinho är ju till och med erkänt att det är den enda spelaren som jag inte klarade
av. Så vem kan ta honom liksom?
Nej, det finns ju ingen som kan ta honom. Så
nej, det är en väldigt bra fråga.
Du behöver vara någon, alltså
Capello, det är väl Capello eller någon sån.
Ja, Ancelotti har haft honom. Jag tänkte att Ancelotti är
en ganska skön. Ancelotti kanske skulle kunna klara av det.
Skön gubbe som liksom bara...
Annars får ju Mike Ashley ringa så får Ballo bli spelande tränare bara. Det är väl inga problem.
Hade inte Balotelli varit fantastisk i ett lag som Newcastle?
Jo,
oh, här är ju helt rätt. Alltså.
Vilken kung han hade varit. Alltså han hade ju varit liksom... Oh,
ja, det hade ju varit helt underbart. Du som Newcastle-supporter, Fredrik.
Ja, jag hade tagit upp mot honom med öppna armar.
Du hade ju det?
Ja, absolut.
Då hade ägt en Balotelli-tröja.
Du köpte den direkt.
Ja, det hade inte spelat någon roll om han hade lyckats eller inte. Det hade varit så otroligt gött att se han längst fram.
Ja. Ja, men det är någonstans lite Newcastle.
Rivier, han springer ju ändå bara runt så här, klackar lite. Han är så oproduktiv så att jag vet inte, jag kan inte hitta en anfallare som gör mindre. Och sen klackar han något snyggt mot Burnley och så är hela stadion typ på det. Sen är han helt värdelös ett tag igen. Jag tror att det var mot Burnley. Så absolut, det är ju bara att skicka ut några in med Ballo istället. Inte för att han skulle lyckas, men det hade varit kul.
Han kliver in och skjuter 12 bollar över.
Och han har snackat skit om Ashley och Ashley hade snackat skit tillbaka. Det hade blivit slagsmål på julfester. Det hade ju varit liksom... Ja, hur bra som helst.
Ja, jag är för.
Ja. Ja.
Vi lanserar den tycker jag.
Ja.
Ballo till Newcastle.
Lös det.
Ja, fixa.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi har en spelare till i Liverpool som kanske kan vara på väg ut här i januarifönstret. Det är Lucas Leiva. Som uppvaktas av Inter. Det har varit Napoli tidigare, Benitez, den kopplingen
är given.
Det var en av Benitez favoritspelare, en spelare som Benitez värvade från Gremio för en herrans massa år sedan. Inter uppges vilja vara beredd att betala 7 miljoner pund, alltså då motsvarande typ 80 miljoner, något där, va?
Ja, han inte Mancini ridit ut och sagt att hans rutin hade kunnat hjälpa dem också, tror jag, så att Och han har skrivit själv det här mystiska meddelandet på Twitter om dagen efter segern att, vad var han skrev? Tack för de 3 poängen och tack för allt ungefär. Så att, det talar ju för att det kanske är någonting på gång. Det är lite som ett avsked där. Så att, vi får väl se.
Rodgers har ju också varit ute och sagt att han inte vill släppa Lucas Leiva. Men
han har haft en Europa-klubb. Han har ingen viktig roll i den klubben längre. Han är inte ordinarie på något sätt.
Nej.
Och då får åka till Italien. Och kanske blir lite stjärna till och med. Det är klart att det borde locka Lucas väldigt mycket innan han blir för gammal. För han är fortfarande, alltså, relativt, med italienska mått mätt så är han ju ung i alla fall.
Ja, då är han ju nybörjare.
I Milan har han väl varit den yngsta killen man har plockat in.
Han får ta vattenflaskorna.
Typ så här. Nej, men alltså, absolut. Jag tycker väl att en miljöombyte är perfekt för honom.
Man hade gärna sett honom där också, få lite friare roll och kanske vara lite mer kreativ också.
Det var ju annorlunda för några år sedan, men den situationen som man är i nu, så varför inte? Mm. Det är ändå ett bra pris.
Ja, bra betalt också för honom. Så jag tycker att det är klart, i januari kan det vara jobbigt för Liverpool eftersom de inte kan ersätta honom så lätt då. Men hade det varit under sommaren så hade man ju tyckt att de borde släppa honom, tycker jag.
Mm.
Ja, jag, som Liverpool-supporter vill jag ju se honom vara kvar faktiskt.
Ja, det förstår vi.
Tycker om honom.
Du vill ha alla spelare du kan få. Så är det.
Nej, så är jag absolut inte.
Allt heller.
Så är det ju verkligen inte. Men just Lucas Leiva tycker jag har varit ganska bra den här säsongen.
En nyttig kille, det är ja, sådana man gillar. Som inte kommer klaga, som bara kan sitta på bänken, kan sitta på läktaren, kan spela.
Sen hade han ju en väldigt hög nivå där för han åkte på sin långtidsskada. Ja, han var ju lagets bästa spelare under flera månader. Sen har han ju liksom långsamt jobbat sig tillbaka till någonting av den här formen. Och nu tycker jag han börjar bli en nyckelspelare igen där på centralt mittfält. Han är ju stenhård när han är i sina bästa stunder. Jobbig att möta.
Sen är det personligheten som ni snackar om också, som är skön. Han var kan det vara liksom.
Ja, han är nog lätt jobbat.
Ja, absolut.
Det känns så.
Det känns som en positiv och glad kille. En annan positiv och glad kille är Samuel Eto'o. Han har väl aldrig klagat på någonting, eller hur?
Nej, inte inför VM-turneringar. Nej. Inga problem. Easy going.
Ja, precis. Sampdoria.
Ja, herregud. Vad är
det som händer? Det är liksom, den där karriären blir bara mer och mer intressant. Ja, men... För det känns som det är ganska nära nu att han hamnar i Sampdoria.
Ja, när till och med Everton går ut på sitt officiella Twitterkonto och dementerar att Sampdoria hört av sig. Återigen, hade det varit skitsnack hade de hållit käften, är det inte skitsnack.
Ja, så är det allt.
Då pratar man. Så att, det är ju någonting där. Men man trodde jag skulle lägga av när han drog till Ryssland. Det kändes som att
det var liksom. Överallt liksom.
Ja, sen tillbaka och så bara in i Chelsea och grejer. Ja, vad som händer? Everton.
Chelsea, Everton och nu kan
med tanke på att hur grym han var för några år sedan. Han är väl hyfsad fortfarande, men så grym, så känns det väl som att han har ett väldigt fett CV och kan leva ganska många år på det. Och fortfarande gör det i Italien, tror jag.
Ganska fett bankkonto också.
Ja, jag tror han har funkat ganska bra i Italien. Luca Toni levererar ju fortfarande i Italien. Ja. Om man ser till vilken karriär han har haft. Och Eto'o. Jag vet inte hur gammal han är.
Det är väl lite oklart.
Ja, den är fin. Det är väl mer klart hur gammal han är. Vad det var runt Aubameyang Martins en gång i tiden. Det var ingen som visste.
Ja, jag minns faktiskt inte hur gammal
33.
Han är. 33.
33.
Ja. Ja, precis. Han är 81 helt enkelt. Precis, ja,
den där matematiken får du göra det.
Ja, 81, precis som jag.
Jag ser gärna i Sampdoria.
Ja, men två år till när han har 35. In och rör.
Jag har gillat mycket av det jag sett av Sampdoria den här säsongen. Särskilt när de spelar på hemmaplan. Borta har de varit lite... De körde den här varianten mot Lazio när alla stod i mitten och bara sprang och så fick de stryk med 3-0 sen. Jag vet inte riktigt vad de höll på med dem. Men
de ska ju ha någon Cassano-galning längre.
Ja, absolut.
Det hör ju till. Det är ju Sampdorias... ande på något sätt.
Så det är bara att köra. Jag hade gillat det jättemycket.
Ja, ja, absolut.
Och Everton, han har ingen jätteviktig roll där direkt.
Nej.
Nu har jag skrivit något konstigt på pappret. Så Falcao till IK Brage.
Ja, det är därför du förklarar själv.
Det handlar egentligen om att Falcao befinner sig någonstans ute i etern. Och ingen vet riktigt i vilken radioapparat han ska landa. Han verkar ju inte vad Louis van Gaal ser som Manchester Uniteds framtid. Blev petad så att inte ens på bänken igår. Lämnade arenan. Stannade inte kvar för att titta på matchen.
Fast gjorde han.
Men var det verkligen det sant?
Nej, det var fast. Han ska ha befunnit sig på matchen.
Det var så.
Men det är ändå, det förändrar ju inte situationen överhuvudtaget.
Allt tyder ju på att Falcao inte kommer bli en Manchester United legend.
Nej, så känns det.
Nej, det kommer han inte.
Och det fanns ju folk, återigen lite blåögda, förlåt kanske, men som säger då att ja, men han vilades efter att ha spelat så mycket. Ja, men du möter en direkt konkurrent om Champions League-platserna, ja. Det viktigaste på hela säsongen. Då, okej, om du vilar han får startelva, men du sätter inte bara James Wilson och tre backar på bänken, utan du har ju Falcao på bänken om du tycker att han har en viktig roll idag.
Ja, absolut. Det är ju det där. Påstå något annat är ju bara skitsnack. Alltså.
Ja, ser det. Och det kom ju ut någon sån här rolig skämtbild när Giggs och van Gaal sitter på bänken där under matchen och van Gaal säger till Giggs där, men fan, se åt Falcao och värma upp nu, och Giggs säger, fan, sir, du petar han från truppen. Men Tyler Blackett är sugen. Så att, det är väl på den nivån. Men det är klart, alltså okej, han är ju svindyr redan, lånet var svindyrt, men han kostar ytterligare, beroende på vem man tror på, 400-500 miljoner att lösa.
De kommer inte
ska.
Slänga ut de pengarna. Finns inte möjligt.
Då skulle du ju ha en kille som överpresterar, som liksom utmanar skytteligan. Det är ju en sån som kostar 500 miljoner. Det är ju inte en kille som liksom svävar mellan startelvan och läktan. Den betalar ju inte en halv miljard för. Så att de kommer nog, om de inte bryter nu i vinter, vilket de inte lär göra, för det blir krångligt att hitta en ny. Ja. Men
det känns ju mer som att de bara slänger honom åt sidan och sen skickar van Gaal in Hunter där längst fram. Och så kör han med honom. Om ni... Det känns mer troligt än att Falcao skulle bli en långvarig person i United.
Om ni hade varit Falcaos agent,
Jorge Mendes, då hade jag tagit mina pengar och åkt.
Han är så jävla rik ändå, bryr han sig? Gör han det? Nej, men alltså.
Om vi säger att Jorge Mendes får sparken utav Falcao och ni blir anställda som en duo, Patrik och Fredrik.
Fan vad stort det
vad hade det första varit som ni hade gjort?
Jag hade åkt till Monaco direkt, satt mig med den här ryssen i hans lyxiga våning vid, in till hamnen där.
Och bara druckit champagne.
Han har ett ovalt rum. Han har ett ovalt rum med tre tv-apparater. Han har börsen på den ena, han har en fotbollsmatch på den andra och sen har han en film på den tredje för att han inte kan koncentrera sig. True story, jag lovar. Men så hade jag sagt till honom att ni kommer inte ha råd med Falcao under FFP-taket, för det var därför de förmodligen släppte honom på grund av det, tror jag. För att de ska spela Champions League och då måste de möta de reglerna. Och hans lön och hans transfersumma som fortfarande ligger på dem är lite för hög för det. Och så hade jag sagt, ja men det är bättre att ni gör er av med honom. Och Manchester United hade ju inte köpt något till den summan. Man kan ju försöka förhandla ner det, men ni hade nog åkt till ett Real Madrid som fortfarande inte har en andra anfallare bakom Benzema och försökt sälja in Falcao lite billigare till dem. För jag tror att med deras omsättning så är hans obskyra lön inte lika obskyr som den är för alla andra klubbar man inte ens skulle försöka sälja honom till.
Och sen när man försökte få bort honom för United, ASAP, heller tillbaka till Monaco för att få speltid för att höja hans värde. Eller höja hans, alltså, attraktionskraft. Han har ju inte så hög.
Vad är hans värde idag med den lönen han har?
Men lönen är inte mycket.
Alltså de pengarna som betalas, som man tänker på hur det har sett ut senaste halvåret.
Vad blir notan för det här lånet egentligen?
Det är väl över 100 miljoner bara för lånet, 120 någonting. Sen svävar det löneuppgifterna mellan 180-210 någonting. Så de kommer ju ha betalat en 300 bara för lånet, så är det ju.
Men hade det var väl det de räknade de också när det skrevs från början. När man räknade in lön att det var typ så att 250 miljoner minst som det blir för United att betala. Och nu använder de inte ens killen liksom mot Southampton. Det är en toppmatch för, alltså, som du var inne på, selplatsen och allt det där liksom.
Men det är sjukt att de har råd.
Ja, det är det som är så stört. Det var en grej om liksom man mött ett skitlag och liksom inte och hade en bra bänk och inte behövt använda honom och vilat honom och så vidare, men nu är det ju inte så.
Men sen är det också lätt så här, och, ja men vilken jävla skitaffär. Ja, men går man tillbaka till sommaren och tittar på vilken situation de satt i då, det fanns ju absolut ett vågspel med tanke på skada, men då fick in en världsanfallare, han hade ju det ryktet.
Ja, absolut.
Och få in honom så sent när du liksom ändå har den paniken som United hade, och få 300 första och ändå ha en chans att komma ur det sen. Det är ju inte en jättedålig affär på så sätt. Sen har det ju inte fungerat, det kan man ju.
Man tror ju faktiskt att det ska fungera med tanke på klubben, den managern som är där och managern som är där och den kvaliteten som Falcao ändå besitter. Så tror man ju ändå någonstans att det ska fungera. Så jag håller med dig, men om man tittar tillbaka så är det väl ingen dålig affär. För du hade ändå möjligheten då att låna honom och sen köpa honom eller skita i att köpa honom. Och då har du chansen att spela till dig en CL-plats och du vet vilken position du står i till nästa säsong och så vidare. Men nu har det bara blivit skit av det, i alla fall det halvåret.
Men hade han varit lite så billigare, hade haft liksom en rätt normal lön, då hade han varit en kanonspelare på bänken.
Absolut.
Han liksom alltid sliter stenhårt, han är ju en bra avslutare, han kommer göra vissa mål. Så är det ju, så att han är inte en dålig spelare, så, men han är inte en spelare du betalar en halv miljard för i sommar. Så det är väl därför han kommer försvinna. Och sen kan han kanske bli kvar, men då får de förhandla ner den lönen och då får de förhandla ner det priset. Då kanske han är värd ändå att satsa på. För det är United och Real med deras omsättningar som ändå kan ha en svindyr spelare på bänken och inte ha några problem med det. Liksom.
Manchester United, 21 matcher, 37 poäng.
Under David Moyes, är det?
Låter det bekant?
Ja.
Det är ju identiskt med förra säsongen. När David Moyes alltså... egentligen hängdes.
Köpte Fellaini och gjorde det bästa av situationen.
Precis. Vad
Moise är kung i Spanien. Så är Barca med 1-0.
Ja, precis. Louis van Gaal, om det inte blir Champions League-spel, rycker han då till sommaren? Ska de börja om då igen?
Nej, jag tror inte. Jag tror att de bygger vidare på det här. Och det, just nu, alltså skillnaden mot förra säsongen är ju att är positionen ändå, att de är en jättebra position för att nå Champions League.
Ja, absolut.
De har ju ett bra slagläge. Så att på så sätt så ser det ju mycket, mycket bättre ut. Sen har han 2 miljarder mer och inga poäng mer. Liksom. Det ser ju inte jättebra ut. Men det känns som det är rätt tränare för att bygga mer långsiktigt på, så att minst en säsong till. Samtidigt sa vi ju det om David Moyes också.
Men hans spelsätt passar väl mer med det United vill också? Än det Moyes ville. Alltså det känns som att Van Gaal vill väl ha en mer offensivare spelstil än vad David Moyes känns som perfekt i Sociedad som han är nu. Han kan vara destruktiv och bara döda en match mot Barcelona och ändå vinna med 1-0, lite som han kunde göra när han var i Everton. Men han passade ju inte in i United på det sättet, och det gör ju Van Gaal liksom. Så att jag tror också att han får längre tid på sig oavsett om det blir Champions League eller inte. Mm.
Och sen känns det som att visa större förtroende, för att de gav han ju liksom hur mycket resurser som
det
helst.
Bara
han fick 2 miljarder, köp vad du vill liksom, varsågod. Ja. Det hade ju inte riktigt David Moyes. Att han köpte Fellaini och sen fick de panik i vintern och då fick han köpa Mata liksom. Men det var inte mer än så. Van Gaal har ju fått exakt fria tyglar. Han har fått bygga om, han har fått ändra hela uppställningen. Han har satt in ett par någon ytterbackar, defensiva, offensiva, som de inte haft tidigare. Han har gjort en trebackslinje och nu ska han köpa spelare som passar in i det. Så att förtroendet är ju helt annorlunda också. Mm. Och det ser ju spännande ut. Jag tycker stundtals ser det bra ut. Och truppmässigt, ja, om de får in rätt namn till försvaret, så ser det ju fruktansvärt starkt ut helt plötsligt. Så att det känns ändå som att de är på uppgång, trots att de inte har tagit fler poäng.
Jag tycker ändå att de har ut en hel del bra matcher som man själv suttit. Igår var ju ett riktigt sömnpiller å andra sidan. Vissa bollkontakt.
Men du bötte dem i ligans bästa försvar, ja, vilket man ändå får utnämna.
Men det var, jag tyckte det var mycket, var dålig passningsspel, dålig bollkontroll och överlag sömnig tillställning liksom. Men det är ju som du säger, Southampton är inget dåligt fotbollslag, så att det är inte så konstigt.
Men vad har de släppt in i ligan? 15 mål eller vad är det? De har släppt in minst mål av alla, tror
jag. De hade väl bara släppt in 5 innan de åkte på en ganska hård smäll, va? Innan de började böta topplagen så hade, ja, de typ så 23-5 i målskillnad. Sen åkte de väl på ett par smällar.
Men jag tror fortfarande de har släppt in minst mål i ligan, ja, tror det. Och så har de ju Fraser Foster där, som är fan duktigt jävla underskattad fortfarande. Mm. Så att det var ju tufft att möta dem.
Ja, absolut.
Men jag håller med, det har sett jättebra ut i vissa matcher. Mm. Man ser ju tendenser till att det kommer bli mycket, mycket bättre.
Ja.
Så att det, man ska inte ge upp.
Och de ligger 4, de är mer där uppe. De har ju, personligen så är jag rätt övertygad om att de kommer nå den här Champions League-platsen.
Ja. Mm. Och det är det enda man kan begära det här året, tycker jag också. Ja. Om man jämför lagen med Manchester City och Chelsea, som har byggt liksom på längre sikt och är mer eller mindre klara med sina lagbyggen, så det är klart att de inte ska kunna utmana dem direkt. Det vore att kräva för mycket.
Ja.
Mm, nej. Hörrni, vi har en jäkla massa frågor, men jag tänkte att vi skulle hinna med ett litet rep om den svenska fotbollen också. Den pratar vi ju inte så ofta om, men Fredrik, du har ju örat mot marken, som man brukar säga. Och
alltså,
alla agenter på speed dial i din biltelefon.
Jag har ingen bil och jag har alldeles för få agenter på där, men jag surrar väl med ett par stycken, även om de är lite svåra att få tag på. Men det har väl varit mycket Malmö FF av förståeliga skäl liksom. Jag gjorde någon artikel i november, tror jag det var, att 10 spelare var på väg bort. Jag använde ordet spelarflykt, vilket inte alltid var okej hos alla tidningar, men det är en helt annan diskussion. Det var i alla fall 10 gubbar. Nu har 5 försvunnit, vilket är Inyo, Halsti, Foppa, Simon Tarn och Magnus Eriksson. Mm. Och sen är det väl 5 till som är i farozonen. Då var det
Tinneholm.
Ja, Tinneholm, Robin Olsen,
Kise.
Ja, exakt. Och det har varit bud på Kise. Robin Olsen måste de väl ersätta innan de plockar in en ny målvakt. Mm. De tror väl inte riktigt på Sixten Molin, eller är det Zlatan som är andra keeper nu?
Ja, det där är du bättre än mig, men
och Molina har inte riktigt fått den liksom utvecklingen sen U17-VM, och det kanske, nej, inte är så konstigt heller. Det har bara gått liksom ett år sådär.
Väldigt ung för att liksom ta första plats i ett allsvenskt lag.
Ja, som också kvalar till Champions League och så vidare liksom. Och sen ryktade det sig lite om Rosenberg och sådär. Men det ska bli spännande att se, för Daniel Andersson har ändå gjort ett fantastiskt jobb tidigare och för att den här klubben framåt, och det känns som att det ändå funkat väldigt, väldigt bra. Och nu har
vad
jag
fått, man in... fått in då? Man har fått in
Foppa fick man ju in 35 miljoner enligt.
Ja, men jag tänker riktigt. Spelarväg.
De plockade in och Levicki.
Precis, från Häcken.
Ja, och vad heter han? Talangen från Landskrona. Nu står det still.
Ja, det här kan alla ni MMF-supportrar som lyssnar extra noga nu på era 5 fingrar.
Men sen är det väl lite, de har ju lite under där. Jag är lite, alltså det är ju svårt att säga vad de kommer ersätta med. Jag tror inte att de tror riktigt på Johan Hammar, för att ta ett exempel. Det är inte så att han bara kommer ersätta de försvararna, defensiva mittfältarna som eventuellt drar. Agda Rakip är också samma, han var med i U17-VM. Otrolig talang. Frågan är, kommer de satsa på honom, kommer de inte göra det? Så det finns ju många sådana parametrar som ska vägas in också. Sen hur mycket, alltså det ryktas om prislappar, det var 16 miljoner för Magnus Eriksson och det snackas om typ 30-35 för Foppa. Hur mycket får Malmö av det och hur mycket går liksom till arvode till agenter eller spelare och så vidare. Så frågan är hur mycket han har att röra sig med Daniel Andersson. Men det är klart det är jävligt spännande att se hur han kommer bygga laget och vad han kommer få in och vad som finns ledigt på marknaden.
Jag googlat nu.
Ja.
Erik Andersson, Landskrona.
Så heter han.
Och sen Felix Olsson Lundgren också från HIF. Men en 16-åring. Så att det känns ju inte riktigt
den klart. Nej. Den där skånskan får du jobba på.
Ja, jag vet.
Det finns ju lite till. Sen har de ju Ado på mittfältet givetvis, som är väldigt bra. Men hur länge får de behålla honom? Han har ju liksom, han ryktades ju utomlands. Alltså i Europa sett. Nu ligger ju Sverige och Norge där också och så vidare. Men han ryktades vara på väg dit innan han gick till Malmö. Så Malmö gjorde ju en jävligt bra affär. De plockade in honom. Så det känns lite, jag vet inte.
Men vad skulle Andersson göra? För man hyllar han för att han har gjort jättebra. Men så fort de går till Champions League och man tycker att nu har de en bra trupp, nu om de kan behålla det här. Men du kan ju inte behålla det i Sverige, för att alla de spelarna som nu, de ser sin stora chans att komma därifrån.
Det är därför jag använder ordet spelarflykt. Ja, det spelar liksom ingen roll.
Och det är inte så att de liksom sitter lugnt i båten, utan de anlitar nya agenter, ja. De får sina agenter, de är ute och bjuder ut sig. De gör ju allt för att komma loss. De drar ju till och med till Kina för att komma därifrån.
Ja, absolut.
Så vad fan ska han göra?
Nej.
Liksom?
Och nu Molins har ju varit skadad. Om han hade varit skadefri och fortsatt sin form, då hade vi Malmö förmodligen sålt han det här fönstret också. Ja. Nu har de ju kvar honom istället. Och de har Thelin kvar, och de har ju Rosenberg, Argon vet jag inte riktigt hur, han har inte fått spela i närheten även om de pratade.
Hur förklarar vi Kiese Thelin sen också? Alla andra får dra, men dig kommer vi behålla liksom.
Ja,
nu har vi en
glad
trupp. Ja, exakt. Ja. Hur ska du göra han lycklig då?
Så att det, för man måste ju ändå tänka på att De är i Malmö, Magnus Eriksson och Foppa är i Malmö. De spelar Champions League, de är liksom på landslag. Alltså Foppa är ju där liksom. Då väljer han andra divisionen i Tyskland och Eriksson väljer Kina före att vara kvar och förmodligen få en plats i landslaget om du gör det bra, för att Malmö spelar i Champions League. Men man kan ju fatta det också, Eriksson tjänar ju mycket deg som helst i Kina. Han dödar väl inte sin karriär heller, tror jag inte i alla fall. Även om man fortsätter leverera så ja. Det är väl en lite sådär.
Han har inte raka väg till Premier League någon.
Nej, det har inte. Men Foppa gör väl han gör ju en bättre flytt så sett, i med tanke på att han går till Leipzig som är en klubb som satsar jävligt mycket. Nu är de ju andra divisionen i Tyskland, men han kan vara där ett halvår. Går de upp så är han ändå i Bundesliga, varit med, satt sitt marka. Jag tror han tjänar en hel del deg. De har samarbete med Salzburg. Han skulle kunna gå över och spela för dem, som är en bra klubb som har satsat mycket och spela i europeiskt.
Men har inte Leipzig liksom ett, är inte det här ett riktigt projekt med miljarder i?
Jo, men de kan ju ändå flytta där emellan. Det är väl Rangnick som är båda. Han är väl
sportchef för båda.
Han är på två stolar, så det är inte omöjligt att göra den flytten. Så den flytten är ju ändå,
men det var också det laget Malmö slog ut.
Ja,
och hur mycket utvecklande du spelar i österrikiska ligan. Nej. Om de inte går till Champions League.
Men det är väl hans förhoppning är väl nu att han ska få kliva upp med Leipzig till Bundesliga och spela där. Och gör han det så är det ju...
Hade inte de en uttalad vision om att de skulle spela Champions League inom 5 år?
Jo, de ville vinna Bundesliga inom 5 år.
Vinna Bundesliga inom 5 år. Ja. Det är en svår liga att vinna. Det
finns, herregud.
Det finns ett lag som Bayern München som inte gärna släpper den där titeln.
Jo, men då är det intressant också. Det kan vara smart att gå till tyska andra divisionen, för att du, till skillnad från Yilvan Hamad som jag ändå tyckte gjorde en bra flykt. Men han kommer ju förmodligen få spela i tyska andra divisionen. Ja. Problemet är ju om de går upp som du säger, om de nu ska vinna Bundesliga, då är det ju inte Forsberg du satsar på liksom. Man undrar hur säker roll han får om de nu går upp. Det känns som det kan gå rätt fort att det kommer in en ny där då.
Ja, det är det som är, det är ju absolut risken att när de kliver upp där så plockar han in två andra eller tre andra yttre, och då är det betydligt mycket svårare för Foppa att få en plats. Men man kan väl hoppas att han har spelat till sig det under.
Sen har vi varit inne på det där att de flesta fotbollsspelare har ett självförtroende som är större än förmågan egentligen. Att man vill gärna ta chanserna. Men ge mig 5 träningspass så ska jag visa att jag är minst lika bra som Gareth Bale liksom. För jag vet ändå vad jag kan på något sätt. Och den mentala bilden måste man väl ha för sig själv när man ges ut och när man är mitt i karriären. För att annars blir det svårt
att... Jag tycker det är spännande att se vad Malmö har för attraktionskraft nu när de har varit i Champions League. Vad Daniel kan plocka in för folk liksom, och vad de har för möjligheter att plocka internationellt sett, och hur de har möjlighet att rensa eventuellt i Sverige också. Nu är det rätt många spelare av allsvensk kvalitet, bra allsvensk kvalitet, som har dragit det här fönstret. Och det får man ju bara glida rakt över till IFK Göteborg, som har tappat typ känns som 38 mittfältare ungefär det här fönstret, och plockat in 2 unga talanger från Ghana, Låsson och Prospe heter de väl, och Sebastian Eriksson som inte kan träna fullt för tillfället, va? Och att tror jag inte.
Ja, han är på gränsen.
Ja, han är skadedrabbad, så att Mats Green har ju ett jättejobb. Han pratar ju i media lika mycket som jag vet inte. Det känns som det börjar kännas lite Wheeler and Deal i Harry Redknapp över det där, om man ska prata hela tiden och sen så händer det inte så mycket liksom. Han har ju ett jättejobb att göra och det känns som att det inte kommer in så där jättemycket folk till den här klubben.
Men om Vibe drar också och det stämmer att Hussein sitter fast i Kina, han ville väl hem, men den klubben ska ha sagt nej, då blir det ju stora problem.
Ja, då är det ju bara att lägga stålar på att IFK Göteborg åker ur. Nej, men det ska jag inte göra. Men, alltså det känns som att han har ett stort jobb att göra. Nu hade de ju någon jamaikan som var tränare med dem i Tunisien som hade varit i Bournemouth.
Varför gör man inte, alltså jag tycker det är Malmö det jag tycker gjorde så bra var att de tog Kiese Thelin som de liksom identifierade som man hade någonting extra som de andra hade blundat för. De tog Tinnerholm som de visste höll i allsvenskan, höll en bra nivå. Alltså man borde ju verkligen försöka värva mer inom Sverige. Det kan bli dyrt, men jag tror att det är mer säkra investeringar än att åka till Afrika och hoppas att en 19-åring ska komma till liksom en helt annat klimat, en helt annan miljö, en helt annan kultur och helt plötsligt prestera. Det är ju enorma krav och ett jäkla chansspel.
Om du har en trupp som fungerar, som bara rullar, som Blåvitt var förra året kanske, med de mittfältarna, med, de är stabila och så här, då har du ju inga problem att plocka in en 16-17-åring som du kan testa som ytter och ge en lite speltid och så vidare. Liksom, då har de i sig plockat in Boman som anfaller och Tom Pettersson och så här. Det är väl helt okej allsvenska fotbollsspelare. Men du måste ju ändå fylla på med någonting mer, och då känns det väldigt vågat att ta en 17-åring och 16-åring, om det var 18 och 17, kommer inte ihåg. Jag vet inte ett skit om deras karriär heller, så jag kan inte säga om det kommer att bli några bra värvningar eller inte. De kanske är fantastiska. Men det känns gå ut och säga som att Skien gör, att han har det bredaste kontaktnätet i hela Sverige, och sen så kan han inte leverera.
Men det har han ju, det sträcktes hela vägen långt.
Men det levereras ju liksom ingenstans. Och sen när det kommer ut rykten om någon kille i Lilleström, så vill de inte sälja honom, får inte lossa honom där, och det blir, alltså det blir så löjligt till slut. Det känns som att hans aktie har gått ner ganska rejält.
Se vad som händer i Blåvitt då. Det händer någonting på Hisingen också. Vi var inne
Carlos på Carlos Strandberg, CSKA Moskva.
Vi pratade om det lite före sändningen här.
Ja, 7 miljoner garanti summa, och sen så kan den gå upp 7-8 miljoner till, så det kan bli 15 för Häcken. Sonny var tyst när jag ringde honom. Han ville inte prata om det överhuvudtaget. Och sådär. Men det ska väl vara Moskva, och som jag förstår det, den information jag har haft med tanke på att jag skrev texten, var väl att de har accepterat budet och kan absolut tänka sig sälja honom. Jag har faktiskt ingen aning om det är rätt klubb för Carlos Strandberg. Det känns ju inte så.
Det är väldigt hög nivå. Okej, om han får vara någon joker på bänken och komma in där, det kan väl vara okej, men han borde ju spela hela tiden. Och sen tror jag också, om man följer Carlos Strandberg från distans, så känns han kanske inte som den helt färdigutvecklade professionella fotbollsspelaren. Nej. På sidan av planen heller. Nej. Och om han då ska liksom sköta sig i Moskva och så vidare och trivas där, det finns nog många frågetecken där.
Man tittar på Wernbloom och Elm som klev till Moskva efter att de har varit i Holland och ändå spelat mycket och gjort det bra där. Så, och det är två mer mogna fotbollsspelare. Nu ska han,
familjesituationer, hade varandra.
Ja, och nu ska han dra dit liksom tonåring. Alltså han får ju bara hoppas att Wernbloom är han är en skön snubbe, Wernbloom, så han tar ju säkert hand om honom om han stannar kvar, vad vet vi om det liksom. Men skulle Wernbloom dra också, då är det ju liksom, alltså jag vet inte.
Det är han och några brassar.
Ja, då ska de leka där liksom.
Och det känns som han siktar otroligt. Dortmund var ju väl logiskt om han nu skulle vara i liksom en akademi i början.
Precis, och så. Han var ju väldigt nära Dortmund i somras.
Det var någon läkarundersökning, som inte gick där. Men CSKA har inte den akademitraditionen, känns det som. Och ska han då gå in i A-laget där, det känns som det är väldigt hög nivå. Alltså man skulle hellre se, Holland är ju jäkligt låg nivå, men det är inte dumt att vara där något år och liksom verkligen prestera på en annan nivå. Bara testa en flytt också, testa ett annat land och anpassa sig till det. Steget till Ryssland, till Moskva och den nivån på spelet, det känns som ett enormt steg på alla sätt, även utanför planen.
Han har ju någonting, inte bara tal om steg, han har ju ändå väldigt mycket i kroppen, känns det som. Han skulle kunna bli en väldigt bra fotbollsspelare, men grejen är, kommer han få ut det i Moskva liksom? Hur är hans psyke och hela den biten som spelare? Det känns ju som att någonting gick ju inte helt perfekt i Häcken, för att det gick ju ändå ganska hyfsat för honom ett tag. Men sen fick han spela.
Det är väldigt bra förutsättningar där.
Ja, absolut. Det är ju oftast att man har det i Häcken också.
Ett bra upplägg för honom. Han hade fått speltid, han hade fått förtroende. Ja. Och Häcken har ju producerat en del talang de senaste åren.
Du har ju ett lugn där liksom. Du har ju ett lugn i Häcken, det är inte press på det sättet. Det är liksom inte supporter som är ute och ligger på dig, och det är liksom en helt annan grej. Och nu ska han till Moskva. Det är liksom så här bara,
jag undrar varför de har så bråttom. Han har ju inte presterat överdrivet i allsvenskan ändå. Det är ju här för några år sedan skulle man ju att sådana här spelare skulle tagit ett steg till Malmö FF eller IFK Göteborg eller någon sån klubb emellan och liksom verkligen göra en Ola Toivonen och sen kliva vidare när du känner dig mer.
Afonso Alves gjorde väl samma sak, va?
Ja. Typ emellan. Men varför var det så himla bråttom?
Kim Källström,
Johan Mander, Andreas Isaksson.
Ja. Han har gjort 5-6 mål den säsongen, ett par assist och hoppat in, så jag tror att hans snitt är ganska okej, men han har ändå inte liksom fått det för tog.
Han har inte dominerat.
Nej, han har inte dominerat, så snittet är okej, men han har liksom inte dominerat.
Men varför ska du då dra redan? Varför har du så jävla bråttom till Moskva? Alltså, är du så desperat att få de där pengarna för att du måste ju tro mer på dig själv? Ja.
Så att, ja. Men sen på tal om det här med dra utomlands i AIK är det också spännande att se när det är svensk fotboll vad som händer med Celso Borges och Nabil Bahoui.
Bahoui.
Om de är kvar. Nej, jag vet inte om de är kvar eller inte.
Bahoui tror jag det ska uttalas för.
Bahoui tror jag det.
Bahoui. Mm. Jag brukar lyssna på Oscar Monson.
Monson.
Jag säger ju Monson när jag säger så tydligt bara där skiljer vi oss. Men alltså det känns ju som att Borges borde ju nästan ha lämnat. Det känns
han bytte ju agent nu veckan, gick upp på Twitter och det signalerar ju bara en sak, det är att nu är det desperationen, nu ska jag iväg så fort som möjligt. Då tog han en fransk agent, han har tydligen varit på väg till Ligue 1. Ja. Apropå uttal.
Om man verkligen vill spela där då i och med att han tar en fransman.
Det känns så.
Kommer du ihåg när Mkhitaryan bytte agent?
Han bytte agent många gånger.
Han bytte agent från den här väldigt tveksamma killen som hade typ två spelare till Mino Raiola och försvann i två veckor.
Ja, just det.
Mino löser det. Bahoui har ju faktiskt ryktats till Mino Raiola också, men han dementerar nu att han skulle på väg dit. Han håller ju på att byta agent också.
Han säger att han inte har någon agent överhuvudtaget.
Exakt.
Men båda de två vill ju dra. Det är det här vi är inne på med svensk fotboll. Och, alltså det är ju så, även om du sitter och äger en spelare i Sverige så spelar inte det så jättestor roll för klubben. För att ligan är nummer 28. Eller 29 eller 30 eller är den ännu sämre?
Ja,
vi rankar skit som landslag också nu för tiden. Men alltså, då blir det ju det. Det är liksom inte, alltså, får du den chansen, du tredubblar, kanske fyrdubblar din lön. Du får spela en annan liga liksom, du utvecklas som fotbollsspelare.
Du får säkra coola foton på Instagram.
Ja, du säkrar del av din framtid och med pengarna alltså. Så att det är klart att folk vill göra det och mäta sig med andra spelare.
Ja, alltså, här är två färdiga spelare också. Ja, alltså, absolut, det är inget snack, alltså, de är ju klara i allsvenskan.
Ja, det är bara du. Kolla Borges i VM.
De har dominerat.
Det är jobbet som han la ner. Jämför med Carlos Stramberg. Det där är två killar liksom. Borges har varit i VM och gjort det. Han har visat att han kan göra jobbet där och hela den här biten. Ja. Liksom,
och Bahoui tveklas Agos bästa spelare.
Ja, absolut. Han producerar ju hur mycket som helst. Så att, alltså, de ska ju utomlands. Alltså, det är ju bara bra. För svensk fotboll är ju fantastiskt om Nabil kan komma till rätt klubb och utvecklas ännu mer.
Mm. Och han känns också som en som inte kommer... Alltså, han känns lite smartare än att dra till Kina. Ja. Eller, det känns som han väljer klubbar med omsorg. Så att, har man ändå väldigt stora förhoppningar.
Hör ni? Tiden springer iväg här. Vi måste svara på lite frågor också.
Ja, kör. Vi har snabba svar. Ja eller nej bara.
Ja eller nej bara. Jakob LFC skriver: Lacazette, nya Benzema, fortsätter han leverera så här, är han för bra för Lyon? Lämnar han i sommar?
Alltså, han är en prestigegrej för Lyon. Det är det som är problemet. Han är bara 23 år. De har sin arena som de har satsat på nu. Och deras president är inne på att nya projektet handlar om att ha egna spelare, egna produkter som de ska slussa in och, så att de ska bli Frankrikes bästa lag igen. Så han är väldigt sugen på boll honom. Vilket ju är ett bra sätt att förhandla upp priset också, när man säger så. Fortsätter han leverera så här så kommer han förmodligen lämna det, tror jag. Och då är det nog Premier League som har råd.
Det kan nog bli en ganska saftig summa.
Det tror jag också.
Här är en galen tanke. Jag vet inte om han försöker trolla oss eller vad det är frågan om, men jag tog med den i alla fall för att den stack ut. Marcus Persson skriver: vore inte Adrian Mutu en bra ersättare till Boni i Swansea? Jag vet inte, Adrian, har inte han lagt av?
Jo, han har, det är lite oklart. Det var ju någon rumänsk
team. Han är 37 eller något sånt där, 38.
Nej, 36 kanske. Tror jag han är.
36.
Det var ju... Men ge han ett rocky försäsongsläge. Kör lite rocky till.
Var han senast?
Han var senast i Rumänien i en klubb där. Nu kan jag inte uttala namnet, så jag kan inte ens försöka. Så skulle han ju till indiska ligan. Och så blev han för full på ambassaden, ja, så han inte fick visum.
Men du skrev ju ett dokument då.
Exakt, det finns, det hela hans story finns på sajten. Men han behöver pengar eftersom han har eventuellt en skuld fortfarande till Chelsea på hur mycket miljoner som helst. Så att han är nog sugen på cash. Men när de frågade honom, rumänsk tv-team, så ville jag göra en intervju. Då sa han: jag vill inte prata, jag har lagt om fotboll. Okej, han kanske har lagt av, men det kan också vara ett sätt att slippa intervjun bara, så att det är väl lite oklart. Men han kommer inte ersätta Wilfred Bony, för det kommer eventuellt Papi Cissé göra. Det är därför jag är lite upprörd.
Nej, jag har inga problem med det.
Har du det?
Nej, absolut inte.
Ja, okay.
Ja, han har ju gjort en hel del mål, men det är en usel fotbollsspelare förutom det. Alltså, han kan ju inte slå
han
en
passning. Han är briljant i år. Kolla hur mycket mål han gör.
Ja, han gör mycket mål, absolut. Men jag har inga problem
med det. Är inte det du går ut på då?
Jo, absolut. Men jag har inga problem.
Vi kan ha Revelier där istället.
Nej, men vi ska ju in på Balotelli.
Okej, ja, det är sant. Ja.
Bra, ja, just det. Anton Johansson skriver: kan Mata bli nästa bit i Valencias storsatsning?
Jag tror inte man ska ge upp Mata United riktigt än. Men ja, snart kommer han ju vara flyttbar om det fortsätter så här. Så varför inte? Han har ju en historia.
Valencia som vi varit inne på har nya ägaren Peter Lim som har börjat skyffla in lite stålar där. Har ju bra grundförutsättningar för att
han ska inte ha några problem att spela där heller.
Nej, jag gör det. Det är ingen dum idé, absolut inte. Men jag tror att han ska ge upp lite prestige först.
Ja, fast det vore en verklig prestigevärvning om man nu ska.
Ja,
vi brukar ju prata om att de här projekten brukar inledas med en stor prestigevärvning. Nu värvade man från Portugal, nu har jag glömt bort.
Enzo Pérez.
Precis. För en himla massa pengar.
240 miljoner.
Ja.
Albert Lucke på
Lucke.
Det är det, Swansea kommer få betala för Papi Cissé.
Ja, nej, men Mata, vi ska absolut inte ha färre. Men det känns som det hade varit för Mata än så länge innan Valencia byggt upp det här och ge upp lite.
Ja, sommar 2016 kan jag tänka mig att den Bambi, när han kanske har vunnit någonting i United. Jag tror han vill göra det.
Ja.
Vi fyller på med Linus Turäng som skriver: vilket lag har det mest intressanta framtidsprojektet på gång? Inter kanske? Ja, det kanske står mellan Inter och Valencia just nu då.
Ja, jag tror mer på, alltså om man flashar stålarna brukar vara en bra uppmaning. Och det tycker inte jag att Torira har gjort riktigt än. Det gör däremot Valencia.
Ja. Så man Valencia, har ju löst Shaqiri nu.
Jo, men det var inte riktigt att flasha stålarna. Det var ju Mancini som löste den med lite bra telefonsamtal. Han var ju överens med Liverpool, har han ju sagt nu.
Det var inte så att de behövde dra bort honom heller.
Nej,
alltså det var ju liksom
han var överens i somras med Liverpool tydligen. Men då sa Bayern nej, och nu vill Liverpool ha han igen. Men då ringde Mancini och övertalade han med sitt projekt. Så att det är nog mer Mancinis projekt just nu än Torir. Men Valencia är ju sjukt spännande. Ingen tvekan om det.
Ja, det är det. Kristoffer Börjesson skriver: vem är egentligen rimlig eller troligast att ersätta Gerard? Är det Milner som central mittfältare eller någon annan? Jag tror att man gör fel om man tänker att någon ska ersätta Gerard rakt av, för att det var ungefär som när det pratades om i somras, det ska komma någon att ersätta Luis Suarez. Det är en sån här, det är en sån speciell profil och en sån speciell personlighet att
absolut.
Man får ju ta in någonting annat. Man får ju helt enkelt
får bygga om laget.
Ja, man får ha en framtid med ett annat lag. Ett
Men hugg Milner för helvete. Han är ju,
Milner tycker jag är en briljant fotbollsspelare.
Briljant fotbollsspelare, gratis i sommaren, engelsman, engelsk landslagsman. Han tickar ju alla boxar liksom man vill ha. Ja, liksom. Ja, alltså, om inte Arsenal och Liverpool är efter honom så kan de lägga ner sin fotbollsverksamhet.
Emil, har vi något namn då? Alltså, så kan komma in och bli nästa mittfältsgeneral då för Liverpool. Jag tror ju att namnet redan finns där. Jag tror att det är Jordan Henderson som har
kliva fram nu, verkligen.
Ja, har börjat växa till sig i den där rollen. Och
ja, ge han förtroendet och försök få ut max av honom. Det är väl nog den bästa idén. Tror vi håller med om.
Det tror jag faktiskt. Emil Stjärnman ska det väl vara.
Stjärnman
skriver: vilken anfallare blir det till Spurs enligt vad ni tror? Berahino, Ings eller Charlie Austin?
Harry Kane för fan, vad är problemet?
Ja, man kanske behöver någon mer än Harry Kane.
Nej, för fan. Så, vad är det bara
Goldado.
Vilken underskattad fotbollsspelare. Vilken idiot också samtidigt.
Newcastle material.
Ja, herregud. In med han bara.
Välkommen.
Han och Ballo på topp.
Ja, för fan.
Ja, men det finns ju några, Austin och Ings, och det finns ju namn i England nu som kommer, som liksom är intressanta, men det är ju återigen de här överpriserna på engelska spelare som gör att det inte riktigt blir värt det.
Försäljningssumman för honom ska väl typ göra om hela laget.
Ja, det kommer bli så. Ja, Austin, sitter du på sånt så kommer du inte släppa honom för 150 miljoner.
Nej.
Och Charlie Austin, var han nu 26-27 år gammal? Något sånt där, man tänker sig Berahino ändå kanske 20-21, Danny Ings 21-22. Där. De är ju betydligt yngre.
Ja, men samtidigt så är den här åldersnojen folk har, alltså, vad fan, hur långt projekt har? Det är ingen som bygger på 10 års sikt ändå. Alltså, du peakens fotbollsspelare är 28 liksom. Ska du då köpa en kille som är 20 och vänta 8 år på att han ska bli som bäst? Jag förstår inte riktigt varför alla är så jävla sugna på det. Vad fan, ta in någon som är 25-26 som är färdig, du vet vad du får. Det är ju värt en hel del.
Man vill ju inte veta vad man får, man vill ju ha något, man vill att de ska stiga i värde.
Jo, exakt.
Det är det som är alla klubbars mål.
Men jobbar du med någon slags ekonomisk jävla verksamhet eller bygger du ett fotbollslag?
Det tror jag vi har svarat på väldigt många gånger i den här podden, att det är en ekonomisk verksamhet.
Men var det Spurs vi snackar om här från början? Jag tror inte att de vill betala de pengarna för Berahino.
Nej, han är ju väldigt dyr.
Ja, sen jag vet inte, det skulle vara med Harry Redknapp. Vi var lite snälla att sälja Charlie Austin dit. Sen frågan är om de, alltså jag vet inte. Inte i januari i alla fall.
Nej, nej, men det blir så. Men då, de killarna kommer vilja röra på sig, så är det ju.
Ja. Charlie Austin har gjort väldigt mycket mål den här säsongen. Jag vet inte vad han är uppe i.
Jag gillar ju Charlie Austin. Jag vill ju ha Austin, Adebayor och Balotelli. Det är en tio som ska vara i Newcastle. Det är lite som Messi, Neymar, Suarez, men av annan kvalitet.
De julfesterna sen.
Ja.
Ja, det är härligt.
Det är det, men.
Vi tar en sista då, som vi inte har nämnt än, som du hade med i ditt sillesvep igår. Arvid Karlsson skriver: Origi, på riktigt, känns väl ändå helt meningslöst.
Ja, här är vi ju inte överens, du och jag, Sik. Det tycker jag var roligt. Du tycker att det är en kanonaffär.
Jag tycker att det är en rätt sak att göra utav Liverpool, absolut.
Vi pratade om det här senast, så sa du att de skulle vänta.
Jag tycker att de ska, alltså, jag förstår att de gör det, för att om du har, det är återigen FFP, vi ska inte hålla på att rita på tavlor här igen, men det beror ju på att de har ju redan hans köpsumma utslagen mot sitt FFP-tak, och det påstås ju att UEFA är på dem, att de verkligen, alltså, att de
är under granskning.
Exakt, så att då är det väldigt lätt att ta in honom, för då blir, om det nu kostar så mycket som 56 miljoner för ett halvår, vilket det senaste,
det kostar inte så mycket det, för det här räkenskapsåret.
Exakt, och ekonomiskt så går det att räkna hem det ganska enkelt, även fast det blir dyrt på en summa, så blir det billigt flera år, billigare än att köpa någon annan. Så att ekonomiskt är det en bra deal, men
jag tycker att det är rimligt ekonomiskt. Jag tycker också att det är rimligt rent fotbollsmässigt, för jag har svårt att se Liverpool överhuvudtaget lösa spelaren som ska vända den här säsongen. Däremot så har du en spelare som är utlånad just nu, som spelar i ett lag där han inte får ut sin kapacitet just nu. Det har ju gått väldigt trögt i Lille. Han har ju själv haft en ganska djup formsvacka, får man säga, jämfört med förra året. Men är ju fortfarande en spelare med mycket kvalitet. Han är nyss 20 fyllda, tror jag.
Om ens det. Om ens det. Fortfarande.
Men den pressen.
Ja, men
exakt, den,
det är
jag
menar. Du tänker ju på Liverpools, alltså, ja. Liverpools perspektiv är absolut lätt. Men risken är ju att du tar in en 19-åring, som han fortfarande är.
Jag tror inte man tar in honom heller som startspelare. Jag tror att man har sin grund i att med Raheem Sterling längst upp. Man får snart tillbaka Daniel Sturridge som ska in och spela. Vi har sett Markovic få mer speltid. Vi har sett Coutinho där uppe. Jag tror att Origi skulle kunna gå in här, kunna vara inhoppare, spela. Det ska spelas cuper, det ska spela Europa League. Han hade fått chanser, han hade inte fått bära den, som till exempel hade man tagit in en spelare för 20 miljoner som ska vara liksom frälsaren. Jag tror inte det blir den rollen. Dessutom tror jag att han är en spelarprofil som funkar ganska bra. Men
kommer de känns det som Liverpools fans kommer se den här 19-åringen som kommer, som liksom spelade VM och så var den här prestigeköpet. Ja. De kommer ju tycka att han är frälsaren. Han kommer ju ändå få ha den pressen på sina axlar.
Nu har öl innanför västen. Och
ja, betalar du 56 miljoner då för en kille som du har liksom som rotationsobjekt, som tredje jobb, då är det ju bättre att låta honom fortsätta få spel till det lilla och utvecklas istället för att sitta på bänk i Liverpool.
Det är det jag undrar. Jag undrar om han utvecklas så mycket i Lille just nu. Jag tror att det börjar bli en ryggsäck det här. Lille som går väldigt dåligt överhuvudtaget. Han spelar ett väldigt tråkigt lag just nu där, ja, han inte...
Men jag tror ändå han får mer av att spela än att sitta på bänken och vara inne. Och sen när han står på den linjen på Liverpools gräs vid den kritvita linjen där och han liksom tar av sin tröja och hans namn och nummer står där på ryggen, då kommer ju hela Anfield, han kommer känna det också. Hela Anfield kommer liksom så här, bara bubbla upp och ha förväntningar att nu är han tillbaks, nu är han här, nu ska vi få se honom, den här frälsan som det ändå kommer. Det kommer bli någon sån stämpel.
Jag är inte riktigt säker på det.
Han får en bra erfarenhet i Lille. Även om den klubben går tungt, så får han ändå vara med om det som 19-åring.
Och han är ju liksom kanske en av deras viktigaste spelare. Han är liksom,
ja,
självskriven.
Han ska vara i alla fall.
Jag är nog för att stanna i France.
Jag tror det är bättre för honom att stanna i Frankrike. Och därför tror jag att det är bättre på lång sikt för Liverpool att låta honom stanna i Frankrike. För den här säsongen försöka panikrädda. Jag är rädd att de bränner ut den 19-åringen.
Ja, jag är inte säker på att det är det de kommer göra om de plockar honom. För många ser honom som ett alternativ till att plocka in en stor stjärna. Jag tror inte Liverpool är intresserade av att plocka in en stor stjärna överhuvudtaget.
Nej, de har inte råd med det. Så är det.
Och ska han sitta på bänken och Balotelli är kvar, vilka tror du kommer hänga då?
Då
är ju karriären över direkt.
Jag tror snarare med tanke på att det kommer en Europa League, det ska spelas kupper, man är kvar i ligacupen, man ska spela FA-cupen och dessutom väldigt mycket fokus på de som ska spela ligan. Man vill kunna satsa på alla fronter, därför tror jag att det är
bra för Liverpool, dåligt för Rigi på lång sikt, dåligt för Liverpool.
Ja, vi får se.
Det är där vi inte är överens.
Nej, det är bra att vi ser. Raketer i lägenheten och sånt där.
Och då tar det verkligen dartpilar på andra dagen.
Ja, det funkar inte.
Vi får se. Hörrni, nu har klockan sprungit iväg alldeles för mycket. Ja. Vi får tacka för idag. Tack för att ni har lyssnat. Tack Patrik och Fredrik. Vi hörs med en vecka. Hej.
I think I worked for 16 years here in England and I deserve a bit more credit than wrong informations.